Hej, välkomna till dagens juridikpodden. I veckan som gick så lämnade regeringen med finansminister Magdalena Andersson i spetsen över budgeten. Det är ju alltid en intressant liten historia i svensk nationalekonomi och politik. Och den här gången så kom den att väcka stark kritik när det gäller rättsväsendet framförallt. Vad säger du, Ville?
Ja, enkelt sammanfattat kan man säga att kontentan av hela den här budgetpropositionen är att regeringen och samarbetspartierna väljer att storsatsa på polisen. Jag tror från och med 2021 så pratar vi om ett ökat anslag på drygt 1,6 miljarder kronor. Men man lämnar anslagen mer eller mindre oförändrade när det kommer till domstolarna och åklagarväsendet. Så att det blev ju väldigt mycket kritik mot det, för att åklagarna och många andra, även domstolarna, hävdade att man kan inte storsatsa på polisen och brottsutredningar om inte övriga rättskedjan också får ökade anslag.
Första ledet får ökade anslag, Erik. Vad får det för resultat?
Ja, det är, nej, men det är ju såklart ett potentiellt jätteproblem. Om polisen nu ska utreda, alltså få mer resurser att utreda brott, fler personer då ska kunna gripas som är misstänkta för brott, men det finns brister i nästa led, så att säga, på åklagarsidan och sedan också i domstolssidan, så blir det ju, riskerar det att bli ett slag i luften naturligtvis. Och jag har viss förståelse för den kritik som har framförts. Och man är ju lite orolig att det här är, som vi har pratat om många gånger innan, med höga röster om långa straff och resurser till polisen, att det är ett liksom, lite populistiskt att man ska kunna gå ut i en valrörelse och säga att titta vad vi har gjort. Vi har gett en massa extra miljarder till polisen så att de ska kunna komma till rätta med gängbrottsligheten.
Bland de starkaste, skarpaste kritikerna mot det här är fackförbundet Akavi, alltså före detta Jusek, med juristskrået, och där bland annat ordföranden Li Wermelin framför just de här åsikterna och får då understöd av en rättspolitisk sakkunnig vid Akavi som heter Anna Nitzelius, och de pekar just på det orimliga i att ge första ledet, och tänker vi då både på de som är uniformerade poliser och därefter de som är kriminalpoliser som ska rent operativt lagföra de här kriminella eller misstänkt kriminella. Men för att kunna fullfölja det här då inför väljarna och få medborgarna trygga i Sverige, så krävs det ju faktiskt att någon väcker talan vid allmän domstol, att det finns domare som kan lagföra dem slutgiltigt och döma dem innan de ska in bakom lås och bom. Och man ställer sig just frågan, är det här så att vanliga väljare helt enkelt bara är så intresserade av polisen och inte den övriga delen av rättsväsendet, att man så att säga köper det här, om man nu får använda ordet, valfläsk? Vad säger ni?
Ja, men alltså man får ju, jag trodde att du skulle fråga så här, är det politikernas sätt att köpa röster? Och jag sa, man får nästan hoppas det, för att jag tänker att är man politiker och ansvarig för den här budgeten så hoppas jag att man har mer förstånd i sig än att man bara tror att det räcker att förstärka resurserna till polisen. För förstår man inte att det finns en rättskedja, som för övrigt är ett ganska obehagligt ord tycker jag, som behöver förstärkas hela vägen, då är man ju ute och cyklar.
Erik?
Ja, och dessutom är det ju så att kriminalvården får också ett rejält tillskott. Så att man missar så att säga mellanledet, de som faktiskt ska se till att det blir ett straff utdömt, eller att de där misstänkt kriminella då eventuellt hamnar i fängelse. Så att det ska byggas fler fängelser, det får man pengar till, och fler misstänkta ska gripas. Men åklagarna och domstolarna däremellan, de har man.
Jag har en känsla ibland av att det är en pedagogisk fråga som sträcker sig från allt från realpolitik i debatten till populärkultur i filmgenren. Det vill säga alltså att få människor i Sverige förstår att de här mellaninstanserna är avgörande. Jag menar, en åklagare finns inte bara till för att väcka åtal och processa i domstol, utan det är faktiskt så att grundregeln i svensk rätt är att åklagare leder undersökningar, alltså förundersökningar som är inte minst beträffande de allra grövsta brotten. Och där är det också en resursfråga. Det är inte alls bara så att de springer i rätten och processar och gör någon form av sladdjobb utav vad polisen har tagit fram, utan de är förundersökningsledare. Och jag blir lite förvånad ibland över att det här inte lyfts fram mer, som sagt, i den sakliga rättspolitiska debatten, men för den delen inte heller kommer fram inom till exempel filmvärlden eller den som då gör anspråk på att skildra kriminalfall.
Nej, men sen är det ju så här att i och med att åklagarmyndigheten, även Domstolsverket och andra myndigheter som ingår i den här rättskedjan för sedan ganska lång tid tillbaka har sagt att vi klarar inte av den här ökade belastningen om vi inte får mer anslag. Det gör ju den här saken ännu mer intressant. Sen kan man alltid ställa sig frågan, är man ute och äskar efter mer pengar? Ja, det är man säkert. Men uppenbarligen är det så att många åklagare mår förhållandevis ganska dåligt på sina arbetsplatser för att man har för hög arbetsbelastning. Och riksåklagaren Petra Lund var ju ute idag, så sent som idag när den här podden spelas in på torsdagen, och sa att om vi inte får mer pengar här framöver, då kommer vi inte att kunna ersätta de åklagare som slutar vid myndigheten med nya, utan vi får nöja oss med de vi har.
Petra Lund, alltså den yttersta representanten för åklagarmyndigheten i form av riksåklagare, men så vanliga operativa åklagare på kamrarna, alltså kammaråklagare och chefsåklagare och sådär, de gör inte så mycket väsen av sig, varken i den här typen av rättspolitisk debatt eller inte heller när det gäller deras mer operativa arbete, utan det brukar vara poliserna som skickas fram där. Borde de bullra mer? Vad säger du, Erik? De vanliga åklagarna?
Ja, alltså jag hör på ditt din grundtes här att du inte är så aktiv på Twitter, Stefan, för att på Twitter så finns det en rätt stor grupp aktiva åklagare nu. Och där har det faktiskt varit ett upprörda känslor och tongångar och även då diskussioner med olika med andra grupper gentemot att ställa emot poliser och även domare och sådär, där man diskuterar det här. Men visst, i den offentliga debatten, för väldigt många är ju inte på Twitter, så är det ganska tyst. Utan nu var det ju faktiskt så att riksåklagaren Petra Lund till och med gick ut och försökte lugna lite, för att Akavia, fackförbundet, hade ju då sagt att det kan bli så att man måste sparka 100 åklagare. Och det var ju egentligen liksom ingången till Petra Lunds uttalande idag. Så kommer det inte bli och det kommer vi inte behöva göra. Så att hon dämpade ju lite den upprördheten som har funnits kanske bland många av åklagarna.
Men varför, om vi säger så här, handen på hjärtat, är det här också en fråga om svenska journalister? Bjuder inte media in åklagare i de här debatterna? Där står höga polischefer och där står patrullerande konstaplar i jämna mellanrum och i parti och minut. Men det är ytterst sällan man ser att en vanlig operativ kammaråklagare sitter i Aktuellt-studion eller så och diskuterar sånt här. Är det ett okunskap hos media helt enkelt? Du pratar om Twitter och där är man ju själv den som tar initiativet. Men att sitta och vänta på att någon ska ringa och säga, vill du komma till Agenda och prata om sådana här saker, i kanske inte åklagarnas starkaste sida, jag vet inte.
Nej, men den här typen av problem, det är ju någonting som inte diskuteras särskilt ofta i den breda medien. Alltså det diskuteras i branschmedia här på Dagens Juridik. Det diskuteras på Twitter i trådar där jurister samtalar med varandra. Man pratar säkert om det i relationer med de här fackförbunden och liknande. Men man litar väl på att det är liksom myndighetsföreträdarna som på många andra myndigheter är de som ska föra ens talan i de här situationerna.
Domarna då, Erik, det är ju också så att domare, säg vanliga rådmän och sådär, som ska sitta och döma av de här brottmålen som inte är de stora uppmärksammade ärendena i media bara, utan också vanliga enkla gråtjuvar som ska få sina månader och så vidare och så vidare. Vad borde de synas mer? Hörs de på Twitter?
Jo, men det borde de nog, och inte minst, ja, men dels hörs de på Twitter en del, men jag tror att du är inne i ett intressant cirkelresonemang där, för vi sa det redan från början att nu går det pengar till polisen och till kriminalvården, men leden däremellan är lite bortglömda, och att det kanske finns en bristande medvetenhet bland folk att om de här ledens vikt och vad de gör. Och det kanske hänger samman med att de syns mindre i media. Även om jag då varandes gammal kriminalreporter tycker att det har blivit bättre på senare år, att både åklagare och rådmän och så har blivit mer synliga i massmedia, så finns det fortfarande en rätt stor diskrepans mellan hur mycket polisen syns och advokater för den delen.
Sen ska man ha klart för sig att det här får verkningar i så kallade ringar på vattnet-effekter i andra delar utav den juridiska sfären, eftersom till exempel antal frihetsberövade människor som misstänks för brott och sedermera åtalas i förtursmål i domstolarna. Det vill säga häktade ärenden måste tas före allt annat, och det tar även kraft från i slutändan de avdelningar på domstolarna som skulle syssla med andra saker än egentligen, som måste då aktiveras för att beta av de här häktade målen. Va? Så i slutändan så får vi en indirekt fördröjning även när det gäller tvistemål och sådär, och det är inte alls bra för tilltron, tror jag, för rättsväsendet överlag att vi har sådana långa väntetider som vi ibland har i våra domstolar. Slutkommentar, vad säger du? Erik Dagesson, chefredaktören på Dagens Juridik, vad säger du?
Jag håller med om vad du sa inledningsvis, att, eller rättare sagt, jag tror och är rädd att det finns en populism i det här, så att säga, att man, det är lite valfläskat. Man ska satsa på polisen nu när det diskuteras så mycket kring den ökade brottsligheten och gängkriminaliteten. Och då vill man visa att det är skjutminsan till pengar. Men skulle de här personerna kunna lagföras och hamna bakom lås och bom, så hade det krävt mer.
Ja, och från den ena änden utav rättskedjan till den andra änden, det vill säga där de här som då döms hamnar, nämligen inom kriminalvården, som också i veckan hamnade i fokus eftersom man har gått upp i så kallat stabsläge. Man befinner sig i någonting som är närmast en krisartad situation med överbeläggningar på våra båda anstalter och häkten, och nu mäktar man egentligen inte med att få in fler. Vad säger du, Wille?
Ja, man meddelade ju via sin generaldirektör Martin Holmgren här i veckan att man har gått upp i det här stabsläget, och som jag tolkar det så har man gått upp i stabsläge för att man ska försöka hitta en lösning på den här situationen. Det handlar dels om den överbeläggningen som vi har pratat om flera gånger tidigare och som i allra högsta grad är aktuell än idag. Men man ser också framför sig att det under hösten kommer bli ett ännu högre tryck på såväl anstalter som häkten, och därför så måste man nu försöka börja hitta en lösning på det här problemet.
Fångar staplas på varandra närmast i dubbelrum nu, dubbelceller. Det är som gamla såna här vilda västernfilmer och Lucky Luke-böcker som man läste när man var ung. Erik, är det bra?
Ja, nej, det är naturligtvis inte. Det finns ju gott om aspekter på varför det inte är bra, men inte minst säkerhetsmässigt när vi har. Det framgick ju också av kriminalvården här nu att det är klass 1-anstalter där man har dubbelbeläggning i bostadsrummen, och då är det alltså två personer som ska låsas in samtidigt och spendera, så att säga, många timmar inlåsta på små ytor. Det kan uppstå väldigt mycket farliga situationer där, även om man naturligtvis försöker göra bedömningar och matcha ihop så bra som möjligt. Så det finns ju ett skäl till att intagna som regel ska ha ett eget bostadsrum.
Då kan man ju också säga att klass 1-anstalterna, där sitter ju de absolut farligaste personerna i våra fängelser.
Ja, absolut.
Jag kan dessutom ställa mig frågan, det finns faktiskt en bestämmelse i kriminalvårdslagen om så kallad självvald isolering, där det vill säga du har rätt att begära att inte behöva vistas med andra fångar, och till exempel säkerhetsskäl eller psykologiska skäl, vad det nu kan vara. Jag vet inte om man klarar av att leva upp till det om, låt säga att en stor andel av landets interner plötsligt skulle begära självisolering enligt den här bestämmelsen. Vad det skulle resultera i, så att säga.
Nej, men sen tycker jag en viktig fråga att ställa sig här är vem det är som bär ansvaret för att situationen ser ut som det är idag. För jag menar, vi pratade för några veckor sedan här om den bristande effektiviteten som finns inom kriminalvården, som konstaterades av Riksrevisionen. Vi pratar om ett ökat antal personer som sitter frihetsberövade under längre tid. Det kan man absolut inte belasta kriminalvården för. Det är kanske snarare någon annan. Men någonstans kanske kriminalvården också har ett eget ansvar i att det ser ut som det gör idag.
Politikerna har ju antytt det, inte minst inrikesminister Damberg har ju sagt att det här är resurser som vi har skjutit till den senaste tiden, och det måste kriminalvården ta hand om nu. Vad tror du, Erik? Är det ineffektivitet och man vilar på hanen?
Jo, men i viss mån är det ju det. Och jag tycker ändå att, nu är inte jag expert på området, men att man borde kanske i större utsträckning kunna förutse det här. Alltså kriminalvården har ju varit tungt belastad och haft en hög, ja, vad heter det, alltså hög belastning på anstalterna också under många år. Och jag förstår att man inte kan slänga upp en ny anstalt på ett par veckor, men man kanske skulle ha kommit längre och haft en högre förutsägbarhet i det arbetet. För alltså, det är så enkelt som att populationen ökar. Antalet brott ligger ungefär konstant, men det blir också längre straff och sådär. Så det hade kunnat, man borde kunna förutse det här, tycker jag.
Jag kan tycka där också, finns det en brist. Men jag kan tycka också, med tanke på hur länge det här har varit uppe på tal, med den här överbeläggningen som i vissa fall har varit över 100%, så är det förvånande att man inte har gått upp i ett sånt här stabsläge tidigare, speciellt när man säger att man går upp i stabsläge för att man ska försöka hitta en lösning på den här akuta situationen. Jo, men den har ju varit akut under så otroligt lång tid. Varför har man inte vidtagit de här åtgärderna tidigare? Det åligger ju trots allt inte regeringen att göra det, utan det faller ju på kriminalvården.
Sen kan jag tycka att det är lite ibland i de här sammanhangen, jag är lite allergisk mot den här enögda debattförslagssidan som uppkommer här. Man pratar om en krutdurk och att det av säkerhetsskäl inte är bra, och i någon mening så utgår det ifrån att vi som utanför murarna ska på något sätt inte behöva belastas med att de får ett upplopp eller rymningar, eller att det, så att säga, mitt annat i bildig mening, exploderar inne på kåkarna. Jag tänker faktiskt också på att vi har ambitioner av att försöka vara på något sätt humanistiska i vår kriminalvård, och inte minst att ha någon form av rehabiliteringsprogram, och de måste ju utifrån min, i det här sammanhanget, icke helt ringa erfarenhet, bli kraftigt lidande i den här typen av situation där all tid och energi inom kriminalvården går åt till att hålla ordning och reda och försöka rent logistiskt förflytta interner mellan anstalter för att få plats med dem, helt enkelt.
Ja, sen ska man ju veta att just nu så har man ju mer eller mindre kvar det här besöksförbudet som man inrättade när coronapandemin slog till i våras, vilket betyder att många här får ju inga besök eller någonting, och det är väldigt stökigt generellt. Så jag tror att det i kombination med inga permissioner och att det är väldigt trångt, det skapar ju verkligen, som du säger, en sån här krutdurk inne på anstalterna som inte alls är särskilt bra.
Och den är inte bra för internerna heller. Och jag, till förebyggande här av någon form av allmän kritik emot mig, så är jag för att vi ska ha proportionerliga och bra straff. Men jag tycker också att vi ska ha ett bra skalskydd som är grundläggande, och därefter så ska folk få ha det drägligt och bra inne på anstalten. Och det är det perspektivet jag gärna tycker kan vara värt att lyfta lite grann i de här sammanhangen. Va? Erik, du har också varit inne på kåkar mycket och träffat kriminella. Du vet hur det ser ut.
Ja, men så är det. Dels har jag som journalist varit på anstalt en massa gånger, men också jobbat inom kriminalvården som vårdare. Och det är klart att ju fler intagna som finns på en avdelning eller på en anstalt, desto mindre tid blir det för den enskilda individen. Och precis som du är inne på, vi har ändå en målsättning att personer som döms till fängelsestraff ska komma ut och vara i viss mån rehabiliterade, eller så rehabiliterade som möjligt. Och den möjligheten minskar ju. Och det blir också naturligtvis mycket svårare för personal att förhindra skadliga konstellationer. Det går inte längre att kanske bryta upp en, om man ser att det börjar skapas en konstellation, att man då ska knalla folk, som det heter, att man gör en snabb förflyttning till en annan anstalt. Men är det fullt överallt så blir det svårt. Alltså det är dåligt på så många sätt.
Jag tycker att en intressant fråga som man skulle kunna ställa sig är att, låt säga att vi har en situation där det mer eller mindre måste vara en in, en ut på häkten om det är så fullbelagt på kriminalvården. Skulle det kunna leda till att man tvingas minska ner antalet häktade? Det vill säga fler personer som misstänks för allvarliga brott kommer att få vara frihetsberövade fram till dess att dom har fallit.
Det här är ju faktiskt rent juridiska frågor, för vi har en lagstiftning som säger under vilka omständigheter människor ska häktas.
Jo, men om man inte kan då?
Nej, det är intressant. Alltså, det har inte lagstiftaren förutsett, utan lagstiftaren förutser att människor som är misstänkta på en viss grad för brott som det är obligatorisk häktningsgrund på eller särskild häktningsgrund på, de ska häktas. Och sen har inte lagstiftaren tagit hänsyn till om det finns häktesplatser att placera de här på. Utan det här är ju till förebyggande av att brottslig verksamhet fortsätter och att man undanröjer bevisning och så vidare. Och där tror jag att man måste från lagstiftarens sida, det vill säga riksdagen ytterst, sätta ner foten och säga att det här är lagar som inte är någon frivillighet från de verkställande statsmakternas sida, utan det här ska fungera, punkt.
Ja, men drar man det till sin längsta spets, som det då står emellan att häkta en person som exempelvis Rakhmat Akilov och en person som då misstänks för ett vapenbrott eller liknande då, där man vill ha obligatorisk häktning, då, och man står inför valet att välja, hur ska man göra då?
Jag tror inte att det ligger i domarnas varken utbildning, kompetens eller uppdrag att göra den typen av rent praktiska överväganden, även om det naturligtvis kan bli nödvändigt. Men vi borde inte hamna i den här situationen överhuvudtaget.
Nej, men kan det leda till att man då utökar antalet personer som kommer med villkorlig frigivning eller som övervakas med fotboll eller något? Vad tror du, Erik?
Ja, det är mycket möjligt. Men det här, jag tycker hela den här diskussionen visar precis som vi var inne på i vårt förra ämne. Så att säga att menar, är det hög belastning på åklagarmyndigheten, då blir häktningstiderna längre. Det tar längre tid att utreda. Alltså, därför hade det behövt en satsning där också, så att man hade kunnat få ner häktningstiderna och därmed frigöra utrymme på häktena.
Den allra bästa vägen att gå, som alla förespråkar politiskt och vetenskapligt, kriminologiskt och rättssociologiskt, Ville, det är ditt favoritämne, det är ju nämligen att vi ska stoppa nyrekryteringen till de här kriminella kulturerna. Då slipper vi den här diskussionen. Då behöver inte vi sitta här och ondgöra oss över att vi har hamnat på det här, i det här läget. En av de som har vädrat sina erfarenheter och åsikter i det här sammanhanget är professor Jerzy Sarnecki. Han skrev en lång text i tidskriften på webben Kvartal nyligen kring detta, som också togs upp i Dagens Juridik, och han kommer fram med ett antal, ska vi kalla det för, klassiskt kriminologiska slutsatser. Ville?
Ja, men det kan man nog säga, alltså väldigt, väldigt, väldigt förenklat, för det här var en väldigt lång och akademisk text, så förespråkar Sarnecki alltså långsiktiga satsningar på en ökad anknytning till det etablerade samhället för de här individerna i kombination med inlåsning av de mest brottsaktiva individerna då. Och mycket av det här som man pratar om, anknytning, har ju sin grund i liksom klassiskt amerikanska kriminologiska teorier från liksom 50- och 60-talet, där man pratar mycket om det här med hur ska man undvika att individer hamnar i subkulturer där man begår brott, och andra typer av subkulturer också för den delen. Så det är ju egentligen inga nyheter som han kommer med här.
Erik?
Nej, men, ja, men det som man då kan... alltså, Sarnecki har ju alltid beskrivit som att han tar fram de mjuka värdena, precis som ni säger, att man ska undvika att hamna i det här utanförskapet. Det som möjligtvis då är lite som skiljer sig lite från vad han har sagt tidigare, är ju att han ställer sig positiv till att man ska ta bort straffrabatten då för underåriga eller personer som är under 21 år när det gäller gängkriminella eller alltså grova brottslingar som är under 21. Och det är ju möjligen nytt från hans håll åtminstone. Och han resonerar ju kring det i den här texten, att det inte är rimligt att en 17-åring som har begått ett gängmord ska sitta då på 3 år, utan tycker istället att straff borde vara 10 år, vilket han motiverar med att 10 år, det är ungefär den perioden, alltså åldersspannet, som gängkriminella är som mest brottsaktiva.
Det är ju intressant här att han lyfter även den fråga som även politiskt brukar växa sig väldigt stark i debatten, nämligen bostadssegregationen och vissa geografiska områden som blir väldigt hårt belastade av ett visst klientel, och dessutom inte bara hårt belastat utan också hårt drabbat, för att majoriteten där ofta är trots allt inte kriminella. Va? Det här... Det är en av mina käpphästar. Jag anser personligen att man borde se till att redan från början förklara för en dömd person att nu disponerar staten ditt liv under den här fängelsetiden, och du kan göra det på 2 sätt. Antingen kan du sitta inne på kåken, eller också så kan du försöka bryta din kriminella bana genom att till att börja med förflytta dig geografiskt till ett område där du inte har kontakt med dina gamla sociala missbrukare, kompisar och langare och så vidare. Och då har du möjlighet att komma ut från kåken betydligt tidigare om du går med på att flytta till en annan landsände och där ta någon form av beredskapsjobb. Jag tror ju stenhårt på att man bryter den här geografiska återkomsten som i sin tur leder till ny kriminalitet.
Ja, det kanske inte är så dum idé, men jag tror ju, nu pratar ju du om människor som redan har begått ett brott. För mig personligen så handlar det om att bryta de här typen av mönstren redan mycket tidigare än så. Och det stora problemet som vi ser idag, som Jerzy Sarnecki också lyfter, det är ju den här enorma segregationen. Det gäller ju både bostadsområden, men det gäller ju även ekonomiskt och liknande. Och jag tror att det är jätteallvarligt, alltså att den här, vad ska man kalla det, gentrifieringen som sker, där liksom storstaden hela tiden blir större och större, och till slut så är det bara de här ytterkantsområdena där personer som inte har råd att bo någon annanstans tvingas bo. Och som Jerzy Sarnecki också skriver, det finns få personer i de här områdena som har nått ekonomisk framgång via annat än liksom genom att begå brott. Och det finns liksom inga förebilder. De förebilderna man har, de är kriminella.
Nej, och därmed så är det också så att återför man då en viss kategori människor till de här områdena, så kommer även den nya generationen i de områdena i någon social mening att bli både stigmatiserade och rent praktiskt inte ha några alternativ, precis som du nämner här, till att få någon form av materiell framgång, karriär i livet, annat än i de kriminella kretsarna. Så att det här är svåra, stora sociala arkitektomritningar vi behöver göra kanske i så fall. Men för att återgå till professor Sarnecki här, Erik, än en gång, du har sett det här på nära håll. Beskriv hur du ser på de här just nyrekryteringsproblemen.
Ja, men precis som Ville är inne på, så är ju det ett stort problem, så att säga, att unga personer rekryteras i gängen för de ser att det är en möjlighet att tjäna pengar, att få status och liksom allt som kommer kring detta. Och det är ju, ja, viktigt också, ditt förslag, Stefan, med att flytta på dem rent geografiskt, att säga, efter avtjänat straff. Det är inte, det finns ju ingen quick fix på det här. Det är ju problem som finns i de flesta länder i hela världen. Att det finns utanförskapsområden som har sämre socioekonomiska förutsättningar och sådär. Men vad man vill se är någon form av långsiktig plan och någon optimism över att det här faktiskt är någonting med segregationen som kan bli bättre. Nu känns det ju lite som att man söker de här quick fixen och nu ska vi låsa in dem längre och så tar vi bort straffrabatten. Men jag vill se, alltså, en partiöverskridande gemensam plan för hur vi ska minska segregationen i samhället. Det tycker jag borde vara fokus för att vi ska kunna vända den här trenden som ju inte går åt rätt håll.
Det är den ena delen av det här. Sen är det faktiskt så att Sarnecki resonerar också kring frågan om det som man skulle kunna sammanfatta som inlåsning av de mest brottsaktiva individerna. Det här är ju en ren inkapacitering, och det brukar inte bland kriminologer stå särskilt högt, va? Eller hur, Ville?
Nej, absolut inte. Men det är precis som Erik nämnde i början, så känns det som att det är här som Sarnecki kommer med något nytt. Allt det andra som han presenterar är saker som vi har hört från kriminologer vid Stockholms universitet under lång, lång tid. Och det är ju såklart ett någorlunda kontroversiellt förslag ändå, att det handlar om så kallad inkapacitering, det vill säga vi ska låsa in dem bara så att vi ska låsa in dem, och då ska vi stoppa kriminaliteten.
Så vi har fortfarande en situation i Sverige, jag har inte de allra färskaste siffrorna, men de har hållit i sig under alla de decennier jag har varit med i varje fall, att personer som är lagförda för minst 10 brott, vilket är en baggis i de här sammanhangen, har en återfallsrisk på över 90%, det vill säga inom 3 år så kommer de återigen att sitta på anstalt, och då får man kalla dem för väldigt brottsaktiva, va? Då ska man ha klart för sig att de allra flesta brotten de här människorna begår blir aldrig upptäckta, och de grips inte för dem, utan den här 3-årsgränsen är så här mer akademisk än verklig. Och då ställer man sig frågan, är det här en så här återkomst för inkapaciteringen? Vi har hört det politiskt nu under flera år, man till och med inrättar särskilda bestämmelser när det gäller vapenbrott, där man uttryckligen säger att syftet är att man ska kunna få människor häktade därför att det krävs ett visst straffminimum på de brotten. Och man har hört både poliser och politiker prata om att man ska använda häkte som inkapacitering av människor som faktiskt inte ännu är dömda för brott. Är det här en riktning som vi går i, att man på något sätt resignerar? Man känner här att både från kriminologiskt håll och från politiskt håll så tycker man att vi måste till slut göra det som man brukade lite elakt säga tidigare, låsa in dem och kasta nyckeln i sjön.
Alltså, utan att blinka och utan att lägga någon värdering i, så är det enkla svaret på frågan ja.
Erik?
Ja, nej, men jag håller med. Det känns som att det går åt, alltså, jag höll på den amerikanska 3 strikes and you're out. Att det finns lite sådana tongångar nu. Personligen tycker jag att man kanske borde vara bättre på att utnyttja villkorlig frigivning institutet, att ja, om en person inte visar liksom en verklig vilja att komma ut och så att säga, försöka etablera sig, så då har vi liksom 1/3 kvar att spela på, och det krävs liksom en förändring hos den intagna för att släppas till 2/3. Det kanske vore ett alternativ istället för att, så att säga, bara höja straffen hela tiden. Det är ju trots allt någonting som det skulle finnas utrymme för.
Förändringens vindar blåser genom hela rättskedjan från det första ledet utav poliser, brottsutredare, åklagare, domstolar till kriminalvården och tillbaka till där det hela började, nämligen rekryteringen till de kriminella kulturerna. Därmed är dagens juridikpodden slut för idag, ska jag säga. Stort tack för att ni har lyssnat.